This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallå, hallå. Välkomna till Elbilsveckan. Jag som pratar heter Kristoffer Gullin och jag kör en Cupra Born. Med mig har jag Peter Esse som kör en... Ja, vadå? Vad kör du nu för tiden?
Denna veckan så kör jag en Mercedes EQE. Nej, det gör jag inte. Jag kör en... Du vet, det är svårt att hålla koll på dem. Jag kör en Mercedes EQS. Alltså den stora 5 meters sedanen som är svår att parkera i ett parkeringshus.
Men vadå, måste du parkera den själv? Gör den inte det åt dig?
Det
förväntar
jag
mig.
Det har jag aldrig litat på de systemen. De är dessutom... Alltså, de systemen har jag noterat har ju en väldigt mycket, alltså, sämre felmarginal än själv. Alltså den litar på sig riktigt lika mycket som den litar på mig. Så att de ger ju bara upp där jag annars skulle parkera. Och grejen är att om du sätter liksom en Mercedes EQS på tvären där på parkeringshuset så kommer det ju alltid alla sensorer att låta. Alltså det vill säga att man har helt enkelt inte plats. Men även när alla sensorer låter, alltså tjutar ihåligt, ihållande menar jag. Då är det ju fortfarande lite marginal. Och hade man inte haft det så hade man ju inte ens kommit ut. De här trånga jävla parkeringshusen. Alltså den här Mercedes EQS, du vet, bilar brukar ju vara strax under 5 meter. Det brukar ju vara en sån grej. 4,9.
Ja, men precis.
Det är så klassiskt i den storleken då. Men den här är ju upp till 5,2 meter.
Men det är väl en baksätesbil också? Det är väl inte... Eller är det i framsätet som man trivs som bäst?
Alltså du trivs ju överallt i den här bilen. Även om
det är klart att man
en kär vän jämför den med en slaskpizzeria på hörnet med RGB-belysning. Det är mycket RGB i den här bilen och det är mycket touch. Och man har inte ens volymkontroller på ratten. Däremot så kan du på ratten kan du liksom ha det som en touch-joystick. Så att du kan liksom, du vet om man har en dator och så har man hjälpmedel där för att trycka på någonting, man bara har tangentbordet, så kan du liksom så highlightas eller upplysa olika element då, som du kan tabba segment emellan. Och sen då när du har valt, okej, okay, ja, nu har jag rätt knapp här, då kan du trycka enter. Det är precis så också, så att jag kan styra volymen genom touchkontroll på ratten som visar, och då får jag liksom scrolla ner eller toucha ner till volymen. Då är det ju lättare att bara trycka på volymknapparna på skärmen då istället. Men det är verkligen högt och lågt med den här bilen. Alltså, det är lite som att ha träningsvärk den här bilen. Det är, man vet inte om det är skönt eller gör ont riktigt så i vissa designelement.
Okej.
Okay.
Ja,
jag har
suttit i den.
Ja, precis. Där har vi Mercedes EQS. Det som jag är mer förnesam med är liksom, vad tycker du om Cupra Born jämfört med ID3 nu då?
Jag ska säga att den här Cupra Bornen som jag har, den är ju, har ju i princip ingen utrustning alls. Den har en annan färg än standard. Den har 19-tummare istället för 18-tummare fälgar. Men annars så finns det liksom inga paket på den, utan det är liksom, det här är en Born som du köper för liksom listpris. Jag tror att listpriset på den här är 499. Och då är liksom standardpriset 485 eller något sånt. Så att det är liksom färg och fälgar som är, och jag är otroligt imponerad över bilen.
Vad härligt.
Den har en hög utrustning som standard. Sensorer fram, bak, backkamera och allt möjligt. Det är liksom trevlig interiör. Det är inte den här skrikiga plasten som jag tänker på när jag tänker på ID-bilarna. Utan Cupra har gjort det liksom lite mer hemmavänligt, så att säga. Och man trivs mycket bättre i den här bilen. Alltså alla de här paketen som man kan lägga på det har ju alltid varit kul och det. Och jag älskar ju lullullutrustning och sådana saker, och jag har ju gärna det. Men man har ju lärt sig liksom komma överens med att men jag behöver inte en 360-kamera, det funkar ändå liksom, eller vad det nu kan vara. Det jag saknar, det är keyless. Att jag behöver ta upp nyckeln och låsa upp bilen är så otroligt frustrerande. Och det här är ju världens bortskämdaste problem kanske, men det är någonting, det är liksom det jag saknar. Elektrisk baklucka, fine, det kan jag klara mig utan liksom. Men
ja, särskilt på den.
Keyless. Ja. Att jag måste ta upp nyckeln och låsa upp den. Den tycker jag är jobbig.
Den är jobbig. Du vet, vi fick en kommentar på Spotify för några, 12 dagar sedan. Där en lyssnare skrev, såg fram emot nytt avsnitt. Men då Gullin nämnde att han ska köra Cupra Born, så blir SE förskräckt och attityden som hörs här. Ska han sjunka så lågt? Frågetecken. Sådant är ju bara smutsiga fattiglappar som kör. Och det var väl kanske en liten hård tolkning av min reaktion. Jag upplevde att jag dessutom förtydligade den. Och min reaktion baserades ju på det faktumet att Christoffer Gullin är ju vän av höga vridmoment och ganska så starka motorer. Och gärna fyrhjulsdrift. Inte så mycket att det är smutsiga, smutsiga fattiglappar som kör bilarna sådär.
Nej, det är det ju verkligen inte, för det är ju en dyr bil.
Precis, det är det ju så. Och jag vill också till mitt alibi här, lite haltande, så ska man ju säga att jag blir ju lite småretad, för jag har en fäbless för Ora 300. Och då undrar man ju, dessa två bilar som är förhållandevis kostsamma för sin storlek. Är det Cupra eller är det Ora som du...
Jag skulle välja Cupra alla dagar i veckan. Ingen tvekan om saken. Okay. Jag känner verkligen att jag börjar få... Jag har kört liksom mycket MG4 nu. Jag har varit och testat standard rangen. Kommer en video på den någon gång. Jag har Cupra Born här nu som är bakhjulsdriven mini hatchback. Liksom. Jag har beställt EX30 som förvisso är en all-wheel drive. Men hade jag beställt en personligt bruk så, då hade jag ju tagit bakhjulsdriven. Alltså, jag börjar få en små fetisch på bakhjulsdrivna småbilar. Ja, alltså. Ja. Det är otroligt roligt.
Folkrace, nästa. Du, hör du den här, det var CarUp som konstaterade faktumet att du beställde EX30 via Volvos webbsida, va?
Det gjorde jag.
Och de är ju så stolta över att priset där, det är det som gäller och det är alla Tesla liksom och så vidare. Mm. Och sen visar det sig att folk får ju rätt feta rabatter hos OF alltså.
Ja, jo, det är ju i EX30-gruppen på Facebook som flera har delat med sig av sina offerter som de har fått från handlare. Och det är ju alltså även på grundversionen på bilen som kostar 420 000 så får man ju rabatter. Samtidigt så självklart får du rabatter på den större också, men att man liksom kan sänka priset även på grundversionen, det visar ju att Volvo har ju marginaler där som de har valt att behålla helt enkelt. Det blir ju väldigt konstigt när de sitter och säger att åh, köp på webben för det är så enkelt och smidigt och bra och allt är himla guld och gröna skogar och så kostar det mer pengar helt rent krasst. Där tycker jag att både Tesla och Polestar har gjort mer rätt där de har satt ett pris från början och det här priset gäller. Handlar du på webben, handlar du i våra butiker, det spelar ingen roll liksom. Så måste ju Volvo också göra om de ska hålla på med det här, för att i nuläget finns det ju ingen anledning att köpa på webben. Om man inte ska göra som jag gör och välja prenumeration. För det kan inte handlarna liksom styra priset över. Det är ju, så köper du privat med bilån, då gå till en handlare.
Ja, och även då naturligtvis om du har de här stora avtalen, tjänstebilsavtalen och så vidare.
Absolut,
där
så det
ligger avtal via alla de här varianterna. Autoplan till exempel från Swedbank och allt vad det heter. Det vill säga finansiering och hantering i ett. Den Swedbank... Den bjuder jag på, den reklamen. Vi ska nu gå vidare till att prata egentligen ett helt avsnitt om att meta abborre. Aha, fisk. Ja, det är en bil. Ja, precis. Ja, jo. Det är ungefär ibland börjar det kännas när det kommer till de här fiskarbilarna lika troligt att de lanseras på marknaden som att jag faktiskt lyckas få en abborre när jag fiskar. För jag har inte varit så himla bra på det. Men de har ju då visat upp hela tre olika elbilar nu. Från att ha haft jätteproblem med att leverera massvis med olika försök här från den goda fisker. Nu har man alltså visat upp tre stycken olika elbilar. Får vi se om vi får se dem på riktigt då. Men vissa journalister har ju sett dem. Men Christoffer Gullin, du har bättre koll än vad jag har på detta.
Ja, och jag tänkte att vi skulle börja med att bara säga lite snabbt vad Fisker är för något. För det är ett ganska okänt märke. För det som inte har koll så är det ett amerikanskt företag som grundades 2005 och har väl inte haft några direkta jättesuccéer. Man har synts till lite i rubriker där man har inte sålt några direkt bilar, särskilt många av dem. VD är däremot danska Henrik Fisker och han är bilddesigner. Kanske några har hört talas om honom. Han har designat bland annat BMW Z8 som många anser är en riktigt fin bil. Och sen har jag min personliga favorit som jag tror många andra håller med mig om. Aston Martin DB9 eller DB9 har också designats av Henrik Fisker. Så det här med bilddesign, det kan han. 2022 lanserades Fisker Ocean, deras nysatsning för företaget. Och då är det elbilar som är hela poängen med allting. Och allting ska vara elektriskt och förnybart och återvunnet och... Han har faktiskt lyckats väldigt bra. Vi ska prata om Fisker Ocean sen, tänker jag. Först ska vi ta och prata lite om de här nyheterna som de har presenterat under natten till fredag. Först har vi Fisker Peer som ska ha ett pris på under $30,000, säger man. Och Fisker Peer, det ska även den här gången vara en SUV, för det är det som folk köper. Den ska locka oss unga människor som bor i städer att vilja köpa en bil. Och där vet ju alla att SUVen mår som allra bäst. Eller hur det brukar vara. Men det är ju SUV vi köper, så att det är ju SUV de tillverkar. 4,5 meter lång med upp till 6 säten. Det gör den ju lite intressant. Att man kan få soffa även i fram. Så att en bil för unga människor i städerna, SUV upp till 6 säten. Vad ska det här bli för bil? Plus att den ska vara jättebillig. Grundpris på $29,900, det kommer ju antagligen bli betydligt mycket mer i Sverige.
Det där är så intressant, för att bilbranschen tenderar ju till att behöva använda lite samma komponenter. Så att säga att de tenderar till att kosta ungefär lika mycket att utveckla. Så att när det kommer sådana här billiga, oj den ska vara så billig, tenderar ju det sen där du väl sett svenska priser sen att...
Ja, och just att den här ska vara lite annorlunda med bland annat liksom soffa fram och bagageluckan som öppnas neråt istället för uppåt. Den glider alltså under bilen när man öppnar den för att det ska vara lätt i parkeringsgarage och sådana saker. Det är ju lite coolt ändå. Sen kan man ju tycka om vad man vill om det, men det är ju ingen säljfeature så, men det är en kul grej. 17-tums skärm i mitten, för att allting ska ju vara skärm nu för tiden. Och mer detaljer lär vi få reda på så småningom. Men det här Fisker Peer är ju bilen som många har väntat på. Just eftersom den ska vara så billig. Och vi får som sagt fortsätta vänta. Men nu har man visat upp den och nu kan man se hur den ser ut om man googlar till sig det. Men de visade också upp Fisker Ronin som är en elcab med överdrivet allt. Den har över 1000 hästar, 1000 kilometers räckvidd, 3 motorer, 0-100 på typ 2 sekunder. Med det här vill Fisker visa att det här är liksom framtidens superbilar. Och Henrik Fisker säger själv, det här är ett citat översatt av Kristoffer Rask från Allt om elbil. Framtidens superbilar handlar inte om mullrande motorer. Det handlar om att köra, höra fåglarna och njuta av naturen. Jag är kanske inte helt hundra med det. När jag är ute och kör så är det inte fågelkvitter jag är intresserad av. Men han kanske är det. Och Fisker Ronin ska vara den typen av bil som man ska kunna göra det i. Priset ska ligga någonstans typ 4 miljoner kronor. Och planeras till 2025. En rolig körupplevelse med den här bilen. Vi har ju båda kört e-tron, GT och så vidare. Den är ju väldigt tung och det är ju tunga batterier i botten. Och här har man... Försöker man lösa det genom att ha battericeller integrerade i själva chassit istället för att ha ett stort batteripack bara. Så att man tänker liksom annorlunda när man bygger chassit, att man har battericellerna där. Och just för att det ska bli en bättre väghållning. Vi får se hur han lyckas med det. Sist, men inte minst, det får man nog inte säga. Fisker Alaska som ska vara en elpickup. Det har vi ju inte jättemånga av här i Europa och det är USA som är den primära marknaden här. Men man säger också att det ska bli den världens mest hållbara och samtidigt lättaste pickup. Och det är ju framförallt av miljöskäl men också för att förbrukningen ska bli så bra som möjligt. Man ska också kunna lasta så mycket som möjligt. Den ska vara i storleken kompakt till medelstor och ha en bädd som är upp till 210 cm lång om man fäller ner lastluckan i bak som ska kunna förlänga det här på någon vänster. Tanken är att lansera den här bilen Q1 2025 också, och då ska den kosta typ $45,000. Så man kan väl säga att under 2025 så lär vi få se en hel del fiskenyheter, och fram till dess så kommer vi ju ha Ocean som lanseras här i Sverige. Vi kommer ha Pier som också kommer till Europa här snart. Så att det är, kommer bli mycket fisker framöver, tror jag.
Ja, det kommer att vara en följetong full med dalar och toppar. För det här är för många bilar på för kort tid.
Ja, speciellt från ett företag som inte riktigt har levererat än.
Nej, och andra företag som, om vi kollar på Tesla som är någonstans här mästare på att ta fram elbilar.
Ja, det får man väl ändå säga. Absolut.
Där är ju någonstans benchmarken hur snabbt man kan ta fram kvalitativa elbilar.
De har tagit fram 4 elbilar på 10 års tid. 11-12 eller vad det blir nu. Och det har ju gått väldigt bra för dem. Nu kommer alla andra i kapp och ska lansera bil efter bil efter bil efter bil på bara ett par år. Mm. Och flera av de här märkena har ju som sagt ingen erfarenhet. Visst, Fisker är ett gammalt märke. Man har byggt bilar tidigare, men man har inte lyckats. Det är fortfarande väldigt mycket lovord.
Jag har svårt för det. Jag menar, mellan varje vecka som det kommer nya nyheter runt den här bilen så har ju BMW lyckats släppa ut ytterligare en modell.
Det är ett företag som skulle må bra av en elbilsplattform i mitt tycke.
Jo, men det är det ju. Men jag menar, det kommer ju framöver.
Ja, ja, absolut. Det är klart att det gör.
Jag menar, om vi kollar istället på Audi då, som någonstans är huvudkonkurrenten, kanske man ska tycka, i alla fall i Sverige, så där har man ju väntat istället. Där tog man ju fram minnen mellan F1 då, va? Alltså e-tron, och så fick den liksom symbolisera allting. E-tron är ju en bil på en gammal e-bilplattform, medan då BMW har skedat ut ett gäng då, och sen så fick man Q4, och sen så, ja, e-tron. Men i övrigt har man ju då behövt vänta på den här nya e-bilplattformen. Tänk om BMW hade valt att vända istället, då hade vi inte fått se så mycket bävertänder runt om svenska motorvägarna överhuvudtaget.
Det är mycket möjligt att det är så. Just nu så BMW är ju jättenöjda med nuvarande elbilsförsäljning.
Ja, men det ska de ju vara.
Absolut. Och vi har ju sett ett jättehögt tryck på framförallt i4 och iX3, tror jag, i Sverige.
Det hade varit jättekonstigt. Det hade varit jättedumt av BMW om de hade sagt, ja, men vi ska bara göra fossila och plug-in-varianter av iX3 till exempel. Det hade inte hetat EX3, det heter bara X3. Men så är det ju.
Den heter X3, ska vi väl också säga.
Precis, den heter X3. Så EX gäller då. Men sen har vi Mercedes som ju har gått någon mellanting där och rätt ganska omgående fick ut sin EBS-plattform då, ren på de här bilarna. Men då är det också ett bolag som liksom kan ta rätt mycket bra betalt. Jag såg nu den här Mercedes EQS. Mm. 580. Det har jag ju, det, fyrhjulsdrivna. Och det, vi pratar ju 1,7 miljoner.
Du åker inga bilar under 1,5 miljoner för tiden?
Nej, men jag skulle faktiskt ta en annan. Men den såg jag att vår... Det finns en svensk youtuber som gör om bilar också. Som inte är oss då, ska sägas. Men som gör på engelska. Så jag sa att han hade fått den. Men det var jag glad för. För att... den bilen då, den EQS:en, den har ju inte den här stora hyperscreenen.
Ja, har du hyperscreen i din?
Ja.
Ooh, ja, det är ju en video bara den, tänker jag.
Ja, den är så nice. Problemet med det jag gör i dagsläget nu, jag sitter och försöker lösa det med Mercedes i semestertider, det är ju att den är inte uppkopplad bilen. Och då har du den här stora hyperscreenen och så har du liksom en GPS. Den har någon form av databas, men det är nästan alla laddare står det bara elbilsladdare. Alltså det står inte Virta, det står inte OKQ8, det står bara elbilsladdare. Och det finns inga filtreringsmöjligheter, det finns absolut ingenting på den bilen. Så den är som en, köpa en fet TV idag, full med funktioner, och sen har du inte internet till den. Det går inte att sätta sig in i detta.
Nej, alltså en bil för 1,7 miljoner, den borde ha internet.
Och det har den ju också, det är bara att det inte funkar för närvarande just för mig i den här bilen, då ska jag säga. Det är väldigt, vill jag verkligen väldigt viktigt att poängtera att vi försöker lösa det. Men om vi inte löser det så är det ju nästan så att få ställa in den stationen för att det är halva bilen. Mercedes har ju ett väldigt spännande system för det där och hur den planerar och sådär. Det ska sägas att den här YouTube jag pratade om, stackaren som har den lilla skärmen och den lilla motorn då, han har en YouTube-kanal som heter It's Only Electric. Han blev bland annat stor när hans video om, vad han gör på engelska då, hans video om att testa Tesla Vision mot gamla då,
ja,
Tesla parkeringssensorer. Mm. Den blev ju väldigt, väldigt stor då. Det är han, ja, precis. Trevlig kille.
Ja, absolut.
Ja. Vi spårade lite där, men poängen var ju i alla fall att om biltillverkare, gamla anrika biltillverkare och nya biltillverkare såsom Tesla och jag även lite Polestar och så vidare tar extremt mycket resurser och extremt mycket pengar att utveckla elbilar, så kan inte den goda Henrik Fiske komma från ingenstans, bara lansera trippla bilar som bara kommer vara helt awesome på alla nivåer och som har massvis med nya coola funktioner om hur man öppnar bagageluckor och sen inte ta betalt för det.
Jag tänker att vi ska prata mer om Fiskar snart och prata mer om den bilen som de faktiskt har börjat leverera. Jag vill bara klämma in en liten grej om gamla traditionella bilmärken, och då är det Subaru som jag tänker på. Man har ju tidigare haft som mål att elbilar och laddhybrider ska stå för 40% av deras försäljning år 2030. Och det känns ju lite mossigt. Det har Subaru också konstaterat nu, för nu har de ändrat det till att endast elbilar ska stå för 50% år 2030. Eller av försäljningen år 2030. Och det är ju en skillnad. Ett ambitiöst mål för en biltillverkare som har en elbil på marknaden idag, och det är i princip en Toyota. Jag har kört den och video dök upp på kanalen idag. Det är en Toyota så långt ögat bara når. Förutom att det står en Subaru-logga i fronten på den. Annars är det en Toyota.
Det är en Toyota.
Den är byggd i Toyotas fabriker. Det är Toyotas infotainmentsystem. Det är Toyotas mjukvara som behöver uppdateras. Den bilen jag körde hade gammal mjukvara för att återförsäljarna hos Subaru hade inte fått tillgång till Toyota-systemen. Alltså, det finns ingenting på den där bilen som är Subaru förutom drivlinan. Och det är ju bra, för att Subaru kan ju göra drivlinor.
Men vad inkluderar drivlina i det här fallet då?
Motorer, diverse saker och ting.
Ja, så såna, alltså, det är inte Toyotas motorer alltså?
Toyota har ju varit med och gjort det. Men det är Subaru som står för merparten av det, som jag har förstått det.
Okay.
Och hur de ska jobba med fyrhjulsdriften och...
Jag tänkte att det var hela det svåra liksom. Så här, men okej, de har tagit interiörer och liksom hela system och så. Ja, gud. Men det tycker jag är lite spännande. Vi nämnde ju Ora här innan.
Mm.
Det är ju samma svenska generallaget.
Det är det.
Men var du här nere och hämtade den här i Malmö? Eller var det OF du fick den med?
Nej, jag har timmat upp med en återförsäljare här i Uppsala som har lite bilar. Och jag tänkte att Subaru, eftersom den är så lik Toyota, så känns det så onödigt att ha den i en hel vecka för testning. För att det blir i princip samma videos som jag redan har gjort.
Man ska respektera sin tid, så att säga.
Precis, och då tänker jag att då kan man låna en bil en dag och så liksom kör man en provkörning då, så att det inte blir en full recension av bilen, för att en dag är lite för tajt för att göra en recension. Liksom. Men en provkörning kan man ju alltid göra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få ut lite videos på bilar som kanske inte förtjänar en veckas testning eller har det intresset liksom för tittare. Men att man åtminstone kan göra någon form av video. Så det kommer troligtvis bli lite mer sånt också, där jag kör bara vanliga provkörningar. Men som sagt, Solterra var en av dem. En kul kommentar som jag fick, det var att en stor fördel med Subaru Solterra versus Toyota BZ4X var att Solterra faktiskt har ett vettigt namn versus Toyota, så där en katt har legat på tangentbordet och så bara råkade det bli ett namn. Det tyckte jag var en kul kommentar. Han var inget fan av BZ4X.
Nej, verkligen.
Men för att nå det här målet med 50% elbilar till 2030 i försäljningssiffror, så ska de alltså lansera 8 elbilar fram till 2029, så att de går in med det, i det året med 8 elbilar, och då kommer det fortfarande vara väldigt mycket samarbete med Toyota. Det är också, alltså, det är inte jättelångt till 2029, och då ska vi få ut 7 elbilar till. Å andra sidan, om de tar en Toyota och sätter en Subaru-logga på den, så är det inte jättemycket utveckling som kommer behövas. Så vi får väl hoppas på att de kanske gör någonting eget. Så att Subaru-fantaster får känna igen sig lite, för att det gör de inte nu.
Ja, det finns många vägar till att få ut de där elbilarna när man har slackat lite. Jag tror att framförallt Toyota har ju lite att bevisa framöver då.
Fast alltså, jag ska, om vi ska prata lite mer Toyota, jag tycker att de nu med senaste uppdateringen som kom här i maj på de nya bilarna, så är det en okej bil. Den är för dyr, det är den. Men det är en okej elbil. Men alla rubriker kommer ju bara hänvisa till de tidigare bilarna.
Och jo, absolut.
Ryktet det är... som Toyota har fått, har ju, det är ju helt förstört på det viset. Men alltså BZ4X är en okej bil idag.
Men det är ju lite större än så, menar jag. Jag menar, nu är vi glada att deras elbil i singular är en okej bil, om än lite för dyr.
Mm. Men det är de ju inte ensamma om på marknaden.
Men Toyota, det är ett ganska stort bolag.
Det är det.
Det är inte jättemånga år till tills vi har en verklighet där elbilarna, eller fossilbilarna, helt försvinner från vissa länder. Och jag menar då, du kan liksom inte, du kan ju inte liksom operera en verksamhet som Norge till exempel, som är först ut, för en bil. Du kommer ju inte liksom kunna uppbåda och ha den agenturen liksom. Jag menar, att prata om att, ja, men deras elbil i singular, den är okej nu. Det är någonting vi hade kunnat prata om för 3 år sedan. Men nu måste man ju ha en modellflora. Det är, jag menar, Audi-chefer har fått gå för att de bara har 3 bilar, varav en av dem räknas som en av de bästa elbilarna på planeten liksom. Bara i det segmentet.
Va?
Ja, men det gör den ju.
Pratar du Q8 nu?
Den börjar ju bli gammal nu, men bara för några år sedan så fick den ju pris efter pris som den mest sunda elbilen.
För att det inte fanns så många andra. Ja, strunt samma, det får stå för dig.
Absolut. Ja, det är ju inte jag som har gett priserna till den. Men poängen är ju i alla fall att då hade man den bilen och den ansågs vara en otroligt bra elbil då. Och nu räcker inte det till då, och cheferna liksom får gå, för ni hade bara 3 och ni har inte lyckats komma ut med de nya. Och i det klimatet så ska då Toyota börja med sin utveckling. Det kommer bli tufft.
Det kommer det absolut bli, och frågan är om de kommer vara så världens största biltillverkare så länge till. Det som jag är mest fascinerad över, det är att Toyota själva verkar inte riktigt tro på det fortfarande. Jag vet, när jag hade kört BZ4X så pratade jag om det, och att vi hade ju representanter från Toyota som fortfarande gick ut och sa att hybrider är där vi borde lägga vårt fokus.
Så är det ju, de hade ju en chef som var väldigt sådär nästan populistiskt i sitt tänkande, att ja, men det här med elbilar, det är egentligen, det är liksom elitens påhitt. Det var vanligt folk då, inom citationstecken, de gillar det här gamla och så vidare. Det man ska säga då är ju att Toyota kommer ju klara sig väldigt, väldigt bra här framöver, baserat på det de gör. För att Toyota är så stora i så många marknader. Man är ju så himla stor utanför Europa också. På alla marknader, på alla bilar och sådär. Och det är klart att även om man skulle utradera norra Europa för att man inte liksom har några elbilar att tala om som är populära, så skulle ju inte det kanske göra så jättestor buckla i hela deras liksom försäljning totalt sett och så. Bara sälja några extra Toyota-pickuper till någon krigshärd i Mellanöstern liksom. Men för europeisk del, och det är ju det vi utgår från, och det är, vi ser ju liksom Toyota i Europa och i Norden. Och här kommer man nog tappa otroligt mycket sådär. För så himla fantastisk är ju inte BZ-katt-namnet, som jag inte ens kan uttala.
Nej, alltså, så sagt. Det är en okej elbil, men det är inte elbilen jag skulle köpa. Och det är väl det som är problemet.
Nej, du ska köpa Cupra på.
Ja.
Men tillbaka till Fisker, och vissa journalister har ju varit och provkört dem. Och det är inte vi av någon outgrundlig anledning. Sådär. Men ni som har mejlat oss om att hur vad tror ni om detta? Det går ju också att mejla fiskare där och fråga varför har inte liksom denna hörts i Sveriges största elbilspodd två av Sveriges största YouTubers som kommer till bilar. Får ni gärna göra.
Apropå det, jag hade en liten kul grej just när det var någon annan som tog action här istället för mig. Det var en som mejlade om Mercedes EQE, att jag inte hade testat den, och frågade om jag inte kunde göra det. Ja, jag har inte ett problem med den bilen. Men så mejlade jag Mercedes och så löste vi det. Men då hade han ringt till Mercedes återförsäljaren här i Uppsala och frågat om jag kunde få låna en EQE. Ja, så det var ju lite gulligt.
Ja, det var fint.
Ja, det var fint. Ja. Apropå helt annat.
Nej, men oftast så då är vi inte riktigt redo för fiskar här ändå. Men det är just, vi testar ju, alla återförsäljare har, eller inte återförsäljare, alla generalagenturer eller liksom dotterbolag och sådär, till exempel Mercedes då är ju ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö faktiskt, för Norden, som är då ägs av Mercedes i Tyskland. Och vi tar ju våra pressbilar därigenom, det är ju väldigt sällan vi vill ta via återförsäljare då, för dels är det ju inte, och det återförsäljarbilen, de har inte möjlighet att låna ut dem så länge. Och sen är det ju inte heller riktigt deras jobb att stå för den risken. Och slutligen så kan det också vara så att åt de här svenska, eller man säger generalagenterna, eller vad nu, hur det nu går igenom. De har ju speciella bilar och vill kanske också gå igenom de här bilarna på ett helt annat sätt. Och så att det är, optimalt är ju att det går via dem. Då. Men det är, vi är väldigt tacksamma att ni är vår röst här. Och i många sammanhang så är det så att vissa känner inte till oss. Så, utan man har sitt gäng journalister ifrån konkurrenterna här då, som alltid varit med. Och sen så när det ska lanseras elbilar så känner man helt enkelt till att vi finns då kanske. Och ibland kan det vara ett aktivt val också. Bland annat så berättade Mercedes länge hade som policy att inte låna ut bilar till annat än papperstidningar. För man ansåg inte att webb och annat pack hade de resurserna att stå för självrisk och sånt om något skulle gå sönder. Då. Och sen så finns det ju ibland en viss, det finns också kanske ibland en viss tanke om att vi är liksom lite för fina. Eller har funnits kanske en tanke att vi är lite, inte vi då utan biltillverkarna, är lite för fina för att testas av något så banalt som folk som gör video då. Utan det ska liksom vara papper och det ska vara sådär. Och det tror jag inte finns längre, men det fanns ju absolut för några år sedan då. Men sen så finns det ju en extra känga till Volvo Cars då, som kanske har den mest arroganta PR på planeten för det här landet. De kan bjuda ner liksom fulla norrmän som knappt vet vad de pratar med om, men för svensk del, nej, det är gammel media så det jordbrinner.
Det är alltså lanseringen av EX30 du pratar om där.
Ja, men det var ju han var ju påtagligt full liksom, den norrmannen.
Han
där, liksom.
Han hade Jesus. Haft party kvällen innan, det syns.
Ja, det riktigt som det. Är. Men det går om det
nu. Ska vi gå vidare till Fisker? Ocean. Fisker Ocean. Fisker Ocean är ju faktiskt en bil som Fisker har lanserat och faktiskt börjat leverera till kunder också, och med en i väldigt små mängder. Och nu har faktiskt också media fått pröva bilen, och det har kommit ut videos i veckan där folk har kört Fisker Ocean och journalisterna är nöjda med bilen. Den lever upp till många av de förväntningar som bilen har fått. Bilen har varit väldigt hypad. Jag har varit lite så här, varför då? Men tydligen så har den varit det, och det är många som tycker om den här bilen, förutom mjukvaran, som på alla andra. Men vi återkommer till den senare. Fisker Ocean här, jag har först Fisker Ocean Extreme som är den här, inte lanseringsmodellen för den hette One, men väldigt nära. Och den har en VLTP på 707 km, det är den enda SUVen som kommer över 70 mil. Vilket också har gjort att många har blivit intresserade av bilen. Den är ganska snygg tycker jag. Det får man ju nästan ha som krav om man har en bildesigner som vd tycker jag. Jag gillar hur den ser ut. Den har ju fått väldigt mycket hype just kring den här California Mode som det kallas. Där alla rutor på bilen sänks ner, inklusive de som sitter i kombin. Det blir verkligen ren luftgenomgång där. Lite cab-känsla var det några recensenter som också säger. Det är väldigt trevlig bil, mycket trevliga material i bilen. Men som sagt, mjukvaran är det som man fortfarande inte har lyckats med. Och jag har ju pratat om det här tidigare med Fisker. Att man har valt att lansera bilen, skicka ut bilen till kunder utan att många av de funktioner som man har lovat finns redo än. Bland annat så levererades ju bilen till de första kunderna utan adaptiv farthållare, tror jag. För att den mjukvaran var liksom inte färdig, och så här fortsätter det under hela 2023. Och kollar man på de videos som finns så kan man ganska snabbt konstatera att den här mjukvaran, den är inte färdig, den är i ett betastadio, ändå så har man valt att leverera bilar. Vi pratar alltså också om säkerhetsfunktioner som inte är redo, och ändå har man valt att leverera bilar. Det är inte jag helt okej med.
Men där är vi ju ändå, att det är så himla utmanande att sätta ihop mjukvara och bilar. Allt är utmanande.
Ja, ja, absolut, visst är det så. Så är det. I Sverige så ligger den här prislappen på Ocean Extreme på strax över 800 000, och då har man det mesta i utrustningsväg och prestandaväg. Och i samband med Fisker Oceans uppvisningen här så fick vi också en fråga mejlad till oss vad vi tycker om Fisker Ocean Sport, som vad den kommer göra för marknaden. Och Fisker Ocean Sport är den minst utrustade Fisker Ocean-modellen. Den ska ha en prislapp på 450 000 kronor här i Sverige. Och det står på deras hemsida, det är ingenting som är konverterat, utan det här är officiella siffror, prisuppgifter från Fisker själva. Räckvidden stannar på 440 km, den är framhjulsdriven. Kollade utrustningen, som var väldigt svår att hitta ut på deras hemsida. Så har en 360, den har mobil som nyckel, diverse stödsystem, men man får inte adaptiv farthållare. Vilket jag tycker är jättekonstigt sätt att göra det på.
Det är ju, nej, så får man inte göra.
Jag har hellre adaptiv farthållare än 360-kamera.
Ja.
Jag förstår inte alls hur man har valt att göra det där. Jag hoppas att jag har fattat fel, för att det är så extremt konstigt. Men det är så jag har lyckats tyda det. Det är också flera säkerhetssystem som inte ingår i sportmodellen. Man använder säkerhetssystem som utrustningsmöjligheter för att folk ska uppgradera till dyrare modeller. Det tycker jag är fult. Säkerhetssystem borde ingå som standard. Det är ju inte alla bilmärken som gör det, men jag tycker inte om trenden att det ska vara liksom, oj, jag vill att mina barn ska sitta säkert i bak, därför så måste jag betala mer pengar. Det tycker jag faktiskt bara är fult. Bilen har inte testats av Euro NCAP, så vi har inte något betyg på hur krocksäker den är, vilket också får mig att dra lite öronen till mig. Men rent säkerhetsmässigt så kan man inte kommentera jättemycket. Det är inte jättemånga gånger vi har sett Fisker Ocean kört in i en vägg.
Nej, där någonstans tror jag man kan sedan utgå från att de får till det där. För det vore ju, om de inte får någonting annat än toppbetyg, är ju döden för det bolaget.
Ja, ja, det måste de ju få. Så att det får man väl nästan förvänta sig. Samtidigt så är det ju...
Vad ironiskt. Ja, det hade varit om man bara sa, men vi behöver inte krocktesta denna, för förväntningarna är att den är så säker. Så vi behöver inte,
ja, precis. Det blir ju jättekonstigt att säga så. Liksom, ja, att man kan ju förvänta sig. Så att, ja... Och jag menar, BMW i4 är ju inte femstjärnig i Euro NCAP till exempel. Vi har ju Renault Zoe som fick herrans rubriker här för ett tag sedan, att den inte fick en enda stjärna.
Men det var väl enligt förväntan, menar jag.
Förväntar du dig att en Renault inte får en enda stjärna i ett krocktest?
Zoe, ja, gud, det är ju som en Nissan Micra från 90-talet. Du kan ju inte ens ställa in sätet rätt på den.
Men frågan är, har du hört koll på den Fisker Ocean överhuvudtaget?
Alltså jag har så svårt för det där. Det blir sådana gnällavsnitt här nu. Men det är ju för att ämnet går rakt in i min sån här... Jag är så trött på att höra snack och inte leverans.
Fast de har ju börjat leverera bilar.
De har börjat leverera bilar, men som inte är klara.
Det är
inte leverans för mig. Det är att betatesta ute på den öppna marknaden. Det är typ som Android-världen de första 15 åren. Liksom. Den dagen vi börjar leverera bilar som fungerar som bilar ska göra, som inte saknar såna här grundläggande funktioner, men då börjar vi leverera. Alltså jag fattar inte hur han ens har lyckats få ut några bilar. Han springer bara runt och föreläser på konferenser om hur saker ska göras.
Jag har ingen jättekoll på Henrik Fisker. Jag antar att det är finns en del bolag i bakgrunden som har valt att investera i bolaget.
Det är rätt många, ja. Och det är klart, det är ju därför man måste springa runt och prata med folk. Men, och det finns säkert jättemycket kompetent personal runt det här. Men det finns jättemånga elbilstillverkare nu som liksom får ut bilar halvt och helt och så vidare. Och vi pratar inte om dem, utan pratar om fiskar hela tiden, högt och lågt. Ge mig en bil och provköra mellan Malmö och Stockholm, så ska jag berätta vad jag tycker och tänker om den sen.
Såg du den på E-Car Expo? Där hade de ju en Ocean stod.
Ja.
Jag upplevde inte bilen som smått fantastisk som de vill måla upp det som.
Nej.
Den här Fisker Ocean Sport för 450 000 kronor, en VLTP räckvidd på 440 km i den storleken ändå, för det är en stor bil som ändå rymmer en hel familj och gott om utrymme och plats och allt möjligt som vi svenskar tycker om. Det tror jag är ett aggressivt pris, och jag tror att det kommer ta andelar från Kia Niro och det segmentet. De som tittar på en Tesla Model Y kanske kommer titta mer åt det här hållet. Den kostar ändå 100 000 kronor mindre. Men då måste de ju kunna leverera. Det är där nyckelordet är. Jag tror absolut att Ocean kan bli en bil på våra svenska vägar om de lyckas leverera en färdig bil.
Ja, det är ett intressant segment. Och så är det lite så här, hur får vi ner pengarna? Hur får vi genom att, jag vet inte, köpa, handla? Men hur får man liksom ner priset på de här bilarna? Det finns ju, bilar har ju lite olika komponenter och det där tenderar ju till att vara lite så här, men litet batteri, men det fungerar räckvidden liksom för att det är en ganska liten bil. Och så, förutom då, generellt här nu sa du precis att det här inte är så liten bil, men om vi tar liksom Kia Niro-segmentet då, så i den prisklassen, så är det så här, hur kan vi få en bil som känns rätt nice att köra, rätt nice att interagera med, men det behöver inte vara så himla dyrt för att det är så stort batteri i den. Alltså det segmentet,
alltså,
är jättespännande.
Batteriet är på 75 kWh, så det är ju inte ett litet batteri.
Nej,
så. Och batterierna, bilarna som har batterier på 75 kWh brukar ju kosta 500-600. Yes. Tar bolaget själva en stor förlust här för att få marknadsandelar? Det har vi ju sett att MG gjorde, och i stor sannolikhet gör BYD också, eller BYD också det. Vi ska prata mer om dem snart.
Vi kan bara spekulera. Som intressant segment, det är det jag har sett. Vi får se vad som händer.
Ja, det får man verkligen säga. Ingen direkt nyhet om när bilen kan komma till Sverige. Det är sagt att den ska komma till Sverige. Du kan gå in och reservera den, men på den vägen är det.
Vi fortsätter i segmentet och hedrar det löftet som du har precis gav då. Att vi skulle prata om BYD Atto 3. En bil som jag uppskattar något mer än vad du har gjort. Särskilt efter en incident som du har varit med om. En allvarlig sådan, lite beroende på hur man ser på sin självbild kanske. Men anledningen till att vi pratar om den är ju för att den har ju sålt, så det jordbrinner i juli just, den har sålt 724 bilar. Och det kan till exempel jämföras med att de har lyckats i genomsnitt sälja 100 bilar kanske i månaden i genomsnitt. Så här är väldigt dålig huvudräkning då. Man fick faktiskt iväg i juni, fick man iväg 300 då från Hedin Bil, som både är importör och exportör, gör de inte, men de ger oss bilarna, vi hämtar dem där, vi köper dem av dem helt enkelt, eller köper och köper, men vi leasar dem därifrån, för det är nog det precis det handlar om. 724 bilar då under juli månad. Det kan ju också jämföras med exempelvis Volkswagen ID4 som faktiskt var 711 bilar. BMW 4-serien står där, BMW i4, 385 bilar, Skoda där sen 370 bilar, Tesla Model Y 354, det är ju inte slut, det är inte slutspel här i kvartalet, så Tesla levererar inte så mycket bilar då, eller är det så vi brukar resonera?
Ja, de kommer säkert tillbaka runt september här, oktober här sen.
Ja. Så helt plötsligt så gick det otroligt bra för BYD, och då undrar man ju vad i tusan är det som har hänt då? Är det helt enkelt så att fina recensioner har gett bra försäljning av bilen? Nej, så är det inte antagligen. Jag spekulerade ju om att man helt enkelt förregistrerade de här bilarna för jag såg ju att de hade en attraktiv privatleasingkampanj då. Här började man här med i somras. Och då tänkte jag att kanske man förregistrerade hela köttaballongen helt enkelt, så man inte hade några kunder på dem, men man har liksom tingat x antal bilar då ifrån BYD. Och så, det där har jag kollat lite om mig, kring mig, och så verkar inte vara fallet. Det finns då kunder på dessa bilar. Och hur skulle det inte kunna finnas kunder på dessa bilar när man har kört ut dem för 3000 kronor i månaden? Alltså, det är billigt för en sån elbil.
Det går inte att komma ifrån, för det priset så...
Riktigt fin bil också. Lite fascinerande interiör. Den ser okej ut på utsidan. Den är rätt skön att köra. Den är skönare än Tesla till exempel att köra, men det är ju andra sidan alla bilar. utom ID3. Har jag kommit fram till. Men, vad händer sen i frågan? För man får behålla de här 12 månader. Det mest fascinerande privatleasingkampanjen någonsin. Du fick ut dem för 3000 kronor i månaden, men du kunde bara binda på 12 månader och därefter sen ska de tillbaka.
Mm. Alltså, de här bilarna exporteras, det tvekar jag inte en sekund på.
Det finns ju ingenting här med den här kampanjen där någon tjänar några pengar om det inte finns någon sån abrovink i slutet. Vem tar den här risken liksom?
Jag tror att det är kinesiska BYD. Nu har de ju gått ut i Kina och berättat hur bra BYD Atto 3 säljs i Europa och hur fin bil de säljer där. Och när Europa köper en bil, då är det jättebra marknadsföring i Kina. Så att nu kommer de ju sälja fler bilar i Kina för att vi europeer köper den här bilen.
Ja.
Sen att de har reat ut bilen så att det är nästan dumt att köpa en annan bil för att den är så billig. Det är en annan sak, ja. Det är ju inget man behöver berätta.
Någon är det ju som tar risken antagligen. Och hur det funkar, jag vet inte, jag ska inte ens killgissa det. Men vi kan ju konstatera att de där runt 25 000 som det här liksom går in och räkna av det på den bilen som ju har ett ganska så högt listpris. Den är ju på 554 000.
Det är på tok för dyrt. Ja. Jag förstår inte var de har fått det listpriset ifrån. Jag skulle bli extremt förvånad om DNB, som är finansiären för de här privatleasingarna, om de betalar det priset. Jag skulle gissa på att de betalar väldigt mycket mindre med garanterat restvärde från Hedin.
Den här kan inte gå ut för över en halv miljon sen när den är begagnad. Ja, det är ju, det här skulle man ju verkligen vilja ha. Här skulle man ju verkligen vilja att någon bara läckte all information till oss så att vi kan berätta det.
Min gissning är att vi kommer få se en ganska stor export av Atto 3 under nästa sommar.
Ja, vi får hålla koll på siffrorna där. Vi ser ju då.
Fortfarande så har de ju en privatleasingkampanj på 3 och 4 fast nu i 36 månader. Det är fortfarande ett bra pris för den bilen. Det går inte att komma ifrån. Vad jag än snart kommer att säga.
Skall du pendla från och till jobbet inom rimliga gränser? Ska du ha en andra bil? Ska du bara ha någonting så som de flesta bilar går in i stan? Alltså 3 och 4 per månad.
Om du tänker att ja, men en Nissan Leaf skulle antagligen funka för mig, för jag behöver inte en större bil. Då är det här en bättre bil.
Ja, alltså... Ja. Du är väl lite hårda här.
Fast alltså, i den här prisklassen, du har MG4 och du har Nissan Leaf. Om de har nog inte kvar sitt privatleasingpris. Och så har du alltså BYD Atto 3.
Jo, men jag menar, den har ju mer konkurrens än så. Jag menar, den matchar ju fler bilar än så.
Absolut, det gör den. Men om vi kollar bara prismässigt.
Ja, absolut. Men jag menar, det här priset är ju, det är ju halva priset mot vissa bilar som folk köper som andra.
Nej, men precis.
Ja, okay. Ja, precis. Okay. Ja, men jag tror att vi möter varandra här i samförstånd från olika håll, så att säga. Ja, verkligen så. Där Nissan Leaf skulle fungera, skulle denna fungera. Men jag menar, där Volkswagen ID4 och Nissan Ariya, där de går in som någon form av andra bilar, så funkar den här också, så att säga. Så den har ganska stor match. Och dessutom så tror jag att det finns nog de som skulle uppskatta den här bilen bättre än till exempel Tesla. Baseras då om man avskyr avskalade interiör och
absolut
system som ändå påminner om varandra men som inte är så himla jädra mycket. Vet vad du får på den här bilen? Du får parkeringssensorer.
Det får man får till och med 360-kamera, elektrisk baklucka.
Ja.
Gitarrer får man också.
Gitarrer får du också, som ju i och för sig, har du barn får du klippa av dem. Jag tror då får man sen betala på försäkringen. Alltså det är bokstavligt talat så kolla på gå in på fel här, men då säger vi så här: gå in på Elbilsmagasinet på YouTube. inte guiden om elbil, och kolla på BYD och eller på min kanal Peter.
Oh, ja, mina videos har inte börjat komma på den än.
Men har du inte kört ut Alsten?
Alltså, nej, jag har inte gjort det.
Men du testade ju BYD 3 för länge sedan. Hade du gjort det via återförsäljare?
Ja, jag lämnade tillbaka den för en vecka
sedan. Men vilken BYD var det du testade? Körde runt med bara på...
Ja, det är sant. Ja. Jag har Atto 3 en provkörningsvideo, ja. Men nu har jag ju faktiskt testat bilen i en vecka.
Men jag tänkte gitarrspelandet, det hade du väl med i första videon?
Ja, det har jag med i första videon.
Exakt, jag har koll på dina videos, Kristoffer.
Ja, betydligt bättre. Jag har nått över 200 videos nu. Jag börjar tappa kollen själv.
Börjar bli stressad här nu. Men där finns gitarrspelandet. Det är en fruktansvärd grej om du har barn. Det kommer vara liksom, det är som att sparka på sätet bakifrån. Men det finns ju värre saker med den här bilen, eller hur?
Alltså, från min personliga synvinkel så är ju inte det här en bra bil. Du nämnde att den var skön att köra och med fjädringen där. Jag tycker att fjädringen är alldeles för mjuk. Den följer ju med ner i hålen och sen så hoppar den upp, vilket gör att man sitter där och hoppar istället. Jag hade mycket gärna haft en lite styvare fjädring som inte var så mjuk. Jag tycker att fejklädret i bilen, det borde inte ens kallas fejkläder. Det är så vidrigt och det är så plastigt. Och, alltså, det är den absolut sämsta finish jag någonsin har sett. Jag hade tyckt att det var mycket bättre om de hade kört med tygsvätten.
Ja, det hade det varit. Ja, jag håller med, men jag finner en viss charm i det. För den matchar på något sätt övriga så här konstiga tacky-grejer med drakfjäll på sidorna och gitarrer och annat.
Jag ska säga så här. Jag är inget fan av inredningen, men cred till dem för att de har tänkt annorlunda.
Ja, just det. Där var den.
Det är liksom så diplomatiskt som jag gör det. I övrigt, som sagt, jag är inget jättefan av det här. Gitarrerna är kanske kul i 2 minuter. Sen hade det varit trevligare med vanligt fack bara faktiskt. Ja, det hade varit mer användbart.
Det ska ju sägas att det vi hänvisar till gitarren är som att åka och titta på våra videos. Så är det är ju 3 stycken tygsträngar som är för att hålla grejer på plats då istället för, ni vet, på sidodörrarna. Va?
Mm, och det sitter på alla dörrar. Och sen i fronten så är högtalarna designade som att det är någon form av gitarrkropp. Liksom, så att man tänker gitarren när man ser det. Och därav gitarrreferensen. Stödsystemen, prövade du dem när du körde bilen? För att jag har ingen minne av att de var så här vidriga. Stödsystemen i sig fungerar okej. Det är inget så här, fantastiskt banbrytande, utan ja, men de håller mig i linjen, fine. Fungerar lite så där. Men när de börjar varna och de börjar pipa, herregud alltså. De här linjeassistenten, den har ett dovt dum, 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 dum när man kör på en linje. Och det slutar aldrig. Jag stannade på vägen, mitt i filen, och det fortsatte dum, dum, dum. Stäng av varningen! Ja. Men nej, så jag åkte ju konstant runt med det där dummandet över musiken. Vidrigt!
Problemet här, även med min test då, det var ju att det var ju en sån återförsäljartest, så jag fick låna den från Hedin Bil i Helsingborg då, och det var ju bara ett dygn då, så det var ju liksom ingen sån
recension
på det sättet, vilket är problematiskt. Så att jag fick tyvärr inte äran att testa den, för det är ju någonting som jag föraktar mer än biltillverkare som snackar om till levererar. Det är ju stödsystem som gör att man vill köra ner för en stup.
Ja, det är nog inte helt omöjligt att man hade velat göra med den här. För att om man tyckte att det här var jobbigt, då kommer det till själva filhållningsassistenten här sen som håller mig i filen. Fungerar också helt okej, inget märkvärdigt. Men när den inte kände av händerna på ratten och den varnade, då var det liksom stora pip-alarm. Nu tänker jag inte göra det för att folk sitter i bilen och kommer bli livrädda om jag gör det. Just för att det blev jag också när bilen började pipa. För det är liksom alarm. Shit. Beep, 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 beep. Fast mycket kraftigare. Och man så här, livrädd, vad händer? Och så tittar man på fördelsplayen. Okej, den tycker inte att jag håller i ratten. Och så börjar man hålla i ratten. Men pipet fortsätter. Stäng av pipet. Ja, det slutade med att jag stängde av funktionen. Jag kunde inte köra med den funktionen på. För att den upptäckte detekteringen på ratten när jag håller i ratten är för dålig. Vilket gör att det här pipandet kom hela tiden. Det var fruktansvärt frustrerande. Så jag kunde inte ens använda funktionen.
Jag gillar ju att de försöker sälja detta som premium. Alltså MG är billigt och BYD är liksom premiumbilar. Det tycker jag är fascinerande.
Jag kan, det håller absolut inte med. Jag kan tänka mig att den är, det är en bil i det övre budgetsegmentet. Eller
det är uppenbart att vi inte håller med så att säga. Det var,
jag är
osäker som jag är, så vill jag ju verkligen stryka undan nu att det är inte mina ord alltså, utan det är liksom byggruppen på Hedin då som vill positionera dem på det sättet. Och det var ju också där priserna kom in från början kanske.
Ja, men priserna var ju öronen för höga från början. 550 000 för den här bilen. Jag vet att privatleasingen låg ju någonstans kring 5-6 000 eller något sånt.
Men däremot så mjukvaran, alltså systemet är rätt, det är enkelt, det är pedagogiskt, det är lätt att hitta. Man kan, nu finns ju inte YouTube så vi kan sitta och titta på oss själva, i alla fall inte när jag testar den. Men då kan du liksom vertikala eller horisontal ändra skärmen. Det tycker jag är lite festligt.
Den har, alltså teknikmässigt och mjukvarumässigt så är den ju ett riktigt upplyft när det, om man jämför med MG. Den kan ju som sagt vrida på skärmen av någon anledning. Man kan tycka det är trevligt. Kör man Apple CarPlay som numera finns, eller Android Auto också för den delen via kabel, då blir det automatiskt vågrätt skärm. Du kan inte ha den i lodrätt läge om du vill köra med dem. Det som är nice också när man kör med Apple CarPlay var att den tog upp hela 15-tumsskärmen, så Apple CarPlay var jättestort.
Ja, men var det stort eller var det lågupplöst så att säga? Alltså var det bara väldigt stora ikoner?
Det blev ju väldigt stora ikoner, eftersom Apple har ju sagt att så här ska det se ut, och det spelar ingen roll om skärmen är 25 tum eller 5 tum, det kommer ju se likadant ut.
Ja, fast på Mercedesen så är det ju stort, gigantiskt, hyperscreenat. Det är ju verkligen högupplöst. Sen har jag ju sett större skärmar där det blir stort genom att, alltså du ändrar inte antal, du ändrar inte upplösningen, du ändrar bara storleken. Så att det ser ut som, liksom, som att man har någon VGA-skärm från 90-talet.
BUDs skärm upplever jag inte som lågupplöst. Jag tycker den ser bra ut. Den är skarp och fin. Jag ska också säga att man behöver ju faktiskt inte använda mobilen för att koppla upp den, för den har liksom egna appar. Den bygger ju på Android i bakgrunden, så har man Android så känner man igen sig med de här bakåtknappen och hemknappen och de där knapparna som jag inte alls är van vid eftersom jag själv kör iPhone normalt sett. Men du har Spotify inbyggt, du har en navigator som funkar riktigt bra, den är responsiv och fin. Den pratar inte med bilen dock.
Nej, så att det är så dumt.
Det är jättekonstigt, så att den kan inte planera med laddstopp, den vet inte vad du har för batterinivå någonsin, för att den pratar liksom inte med bilen. Däremot så finns det en snabbknapp till liksom C-laddare, och den funktionen tyckte jag faktiskt var ganska bra. Den har de flesta laddare. Jag hittade liksom ingen som jag saknade så. Den har filtrering så att du kan välja med hastighet eller vilket nätverk du vill köra på och så vidare. Vilket är snyggt. Fördelsplayen är inte jättesnygg. Det är en ganska ljus bakgrund och sen är det väldigt mycket gröna färger. Till exempel den adaptiva farthållaren. När man väljer hastighet och så, då är det grönt. Syns ganska dåligt. Det gäller att du vet vart du ska titta för att liksom se den. Det tar ett tag innan man hittar det. Det finns en räckviddsestimator på displayen, men den följer VLTP, vilket gör den i princip värdelös. Det inser att vi kanske inte har sagt, men VLTP:n på den här bilen är 420 km. Och det här är viktigt av en anledning som jag kommer till snart. För att jag var ute och körde den här och tänkte att ja, men jag tar en rundtur genom Uppland här och ser hur kan man åka. Jag börjar här i Uppsala med 100% och så åker jag runt och så lär mig lära känna bilen. Jag brukar göra sådana långresor. Och när jag har 7 km kvar till en laddare, eller 7,5 eller vad det var, kollar på förardisplayen så ser jag att ja, men jag har 8% kvar i batteriet. Enligt bilen ska jag komma 14 kilometer till. Det är ju VLTP, så att, ja, men okej, fine. Men 7 kilometer ska inte vara något problem. Rätt som det är så börjar bilen tjuta, blinka och fördisplayen visar någon battery, någonting nivå. Och konstaterar att den har gått från 8% till 0% på bara någon minut sådär. Eller liksom, den har sjunkit Och det skapar ju problem för att jag har 7 kilometer kvar till en laddare. Och helt plötsligt har jag 0% i batteriet och bilen börjar tappa fart. Så att, och jag var på väg, precis då var jag på väg in i en vägsträcka med räcke på båda sidorna. Så att precis innan räckena började så bara ställde jag mig på bromsen, hamnade på sidan av vägen så att jag inte stod helt i vägen. Och sen så lyckades jag backa, när det inte var någon trafik såklart, mot en liten avfartsväg som var en bit bakom där, så att jag inte stod i vägen för någon.
Så... tänk om du hade stannat där mitt i.
Då hade jag varit lite panikslagen. Det ska sägas att när jag startade om bilen så gick det att köra den. Och det var ju så, på så vis som jag lyckades liksom backa undan på den här vägen. Däremot så vet jag ju inte hur länge jag hade kunnat köra den. Likaså när jag bärgaren kom så körde vi upp bilen med egen motor liksom på flaket. Och jag körde av flaket och till laddaren där vi Tesla i Enköping. Det fanns ju liksom kraft i bilen, men hur mycket? Det har jag ingen som helst aning om, för att det stod bara 000 på displayen. Ja. Så det var faktiskt första gången som jag fick bli bärgad på grund av, ja, rent krasst soppatorsk, där det inte var med flit. Jag har blivit bärgad en gång tidigare, men då var det med flit. Då hade jag ju pratat med assistanskåren innan och de visste om att jag skulle liksom höra av mig och så. Men det här var inte med flit.
Vad sa... Men det är ett trevligt samtal där med assistanskåren, tänker jag.
Alltså, de flesta bärgarkillar är ju... Jag har bara haft killar, så ber om ursäkt om det för er tjejer. Jag har inte träffat på er. Ni har inte blivit bärgad jättemånga gånger, eller låter nästan som det. De flesta är ju bilintresserade och är ju nyfikna. Och det ingår ju i deras jobb att kunna liksom alla bilar. Så att när de träffar på någon och så liksom säger jag att ja, nej, men det här är inte min bil och bla bla bla. Jag gör reportage och så vidare. Hela bilen är ju full med kameror liksom, så att det är ganska lätt att se att det inte är normalt så. Då kommer de ju med massa nyfikna frågor liksom, hur funkar det, hur är räckvidden och bla bla bla, och liksom vad är problemen och vad är det vi som bärgare kan behöva veta, och finns det någonting man kan göra, hur funkar det när en batteri går till 0% och så vidare. Så att det är oftast väldigt nyfikna frågor bara från dem, vilket är jättekul, och jag tycker om att prata elbilar, så att det gör ju inte mig någonting.
Men har du kommit fram till vad det var som gick fel då? Ja, mer än att batteriet höll på att ta slut. Men jag menar, varför hoppar den liksom?
Min gissning, jag ska säga att i BUD, det får alltid så mycket skit när jag säger BUD och inte BUD. I deras Facebookgrupp för Atto 3 så är det flera som har haft det här problemet. Att när de har kommit 6, 8, 10% så dör bilen. Och det är ju ett LFP-batteri i den här bilen. Och... för att en elbil ska räkna ut antalet procent som finns i ett batteri så kollar den spänningen på batteriet. När det kommer till LFP-batterier så måste ju de laddas upp till 100% för att det här ska kalibreras. För att ett LFP-batteri har lägre skillnad i spänning när det är tomt och versus fullt. Versus ett NMC-batteri. NCM-batteri, NMC.
Lithium-batteri.
Ja, men som normalt sett sitter i elbilar. Men de här LFP-batterierna har liksom, det skiljer inte lika mycket mellan tomt och fullt. Så därför behöver de kalibreras. Min gissning är att batterisystemet helt enkelt inte var korrekt kalibrerat. Och då hade jag ändå lämnat Uppsala med 100% i batteriet. Laddaren liksom slog av laddningen för att batteriet var fullt. Men det är det jag kan tänka mig, att Atto 3 har ett batterisystem som, eller batterihanteringssystem som helt enkelt inte är helt 100. Och därför så skulle jag inte rekommendera någon som har en BUD Atto 3 att köra den under 10%, och då tappar vi den 10% av VLTP:n. Vi får alltså en VLTP på 38 mil istället.
Ja, det är ju skillnad.
Det är ju... alltså under 40 är ju tråkigt.
Ja, men då är vi igen där att den här bilen...
Nej, alltså för 3 och 4 så finns det ju inget annat än att säga absolut, köp den för det priset. Men det går inte klart, att komma ifrån.
Sakting ska vara korrekt. Och så, LFP, järnsulfat, eller vad är det? Vad är det, de här batterierna? Det finns en fantastiskt bra video som förklarar skillnaden mellan och vad man ska tänka på en eminent YouTube-kanal som heter Elbilsmagasinet, för detta guiden om elbil.
Det är korrekt.
Gjord i Malmö till och med, va?
Gjord på Refill i Malmö.
Fint ska det vara, fint ska det vara.
Med en Tesla.
Med en Tesla, ja, precis, för att du har det i deras standard range, va?
Det var en standard range. Ja. Det är helt korrekt, och därav ämnet. Men alltså, summa summarum, jag är inte alls förtjust i den här bilen. För 3 och 4 så är det en bra bil, det går inte att komma ifrån. Men börjar vi närma oss 5 000 spänn i månaden, då eller 5-6 000 däromkring, då hade jag hellre tagit en typ en Kia Niro EV eller något sånt, för det är en mycket trevligare bil, tycker jag. Jag tycker att det här känns som en riktig budgetbil som försöker vara något annat, men inte riktigt lyckas.
Och där, mina vänner, så är vi klara med veckans avsnitt av Elbilsveckan. Med mig, Peter Esse, Kristoffer Gullin och den eminenta och ack så vackra ljudteknikern Dennis Klarin.
Smörar lite extra eftersom vi spelar in på en söndag nu, så han får inte så allt för mycket tid på sig.
Du kom på mig, ja. Ni når oss.
Jättetack, Dennis.
Ni når oss på info@elbilsveckan.se. Vi har fått in några frågor här också, bland annat om förvärv av batteri kontra empati, som vi ska svara på i nästa vecka. Men bara pumpa in med frågor till info@elbilsveckan.se. Vi hittar oss då, som nämnt här tidigare i podden, på elbilsmagasinet.se och YouTube, samt Peter Esse på YouTube. Vi hörs och vi syns nästa vecka. Hej!
Hejdå!